Jag har fått ämnet att tala om LBK 40 år. Och ska då först ge lite om bakgrunden till LBKs bildande. Hur började det? Och sedan, var är vi nu och vart är vi på väg? Och vi ska alltså börja med den historiska bakgrunden. Hur började det? Av stor betydelse för Lutherska bekännelsekyrkans tillkomst var stiftelsen Biblikums bildande den 8 oktober 1968. Enligt grundarna med teoldoktor David Hedegård och domprosten G.A. Danell i spetsen hade avstegen från biblisk kristendom gått så långt inom Svenska kyrkan att det var hög tid att upprätta en fristående bibeltrogen undervisningsinstitution. Men hur skulle denna institution arbeta? Gustav Adolf Danell skrev i Nya Väktaren nummer 3 1969, citat: "En menighetsfakultet som förser en mer och mer sekulariserad kyrka och en allt mer politiserad kyrkoledning med bekännelsetrogna präster, det blir bara en halvmesyr." Och Hedegård skrev i sin tidskrift för biblisk tro i början av år 1970: "En fri bekännelsekyrka är utan minsta tvekan nödvändig om någon kristendom ska kunna bevaras i vårt land." Stiftelsen Biblikum beslutade att föredrag bör hållas på olika platser för att presentera Bibeln och dess undervisning tydligt och klart utan bibelkritiska omtolkningar. Och de här föredragen ska tjäna som början på en rik produktion av goda teologiska artiklar och skrifter till vägledning och uppbyggelse för både intresserade lekmän och teologie studerande präster och lärare. Jag kan lägga till som en liten parentes att Hedegård var väldigt intresserad av att ha brevkurser och starta med undervisning i flera månader. Och det vände jag mig emot lite, för ska vi starta så, då blir det ingen produktion av goda bibliska böcker, utan vi måste satsa på det. Stiftelsen Biblikum började därför sin verksamhet med att anordna Biblikumdagar. De första hölls sommaren 69. De här dagarna, som innehöll ett rikt utbud av föredrag, gav människor en möjlighet att lyssna till en samstämmig och frimodig presentation av vad Bibeln lär. Det fanns en stor törst efter sån undervisning. Som ett resultat blev avsaknaden av en kyrka som inte blandade biblisk och obiblisk förkunnelse allt större. Många saknade, när de kom hem från biblikumdagarna, den goda gemenskap som de varit med om när bara biblisk undervisning fördes fram. Och det ledde till att en grupp i Uppsala som bestod av främst unga kristna kallade David Hedegård och mig i oktober 1970 att leda ett gudstjänstliv skilt från Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster. Och det var ett uppmärksammat steg i riktning mot en fullständig brytning med Svenska kyrkan. Och det fick stor uppmärksamhet i svenska tidningar och i kyrklig press. Flera som ville vara bekännelsetrogna varnade för det här, kallade det för en separatism. Och det var särskilt bland i högkyrkliga kretsar som den kritiken kom. Selektiv gemenskap inom statskyrkans ram, det hade praktiserats så länge av de så kallade bekännelsetrogna att de flesta var omedvetna om Bibelns lära om en rätt kyrkogemenskap. Det gällde till viss del också oss. Vi försökte att överleva genom att gå till olika präster, de som vi tyckte var bäst och som höll sig bäst till Bibeln. Så blev det ingen gemenskap riktigt, för vi hoppade lite hit och dit. När medlemskapet i nationalkyrkan nästan uppfattades som en del av svenskt medborgarskap, så fick det konsekvenser för vår kyrkosyn. I den mån Bibelns lära om kyrka och kyrkogemenskap någon gång fördes fram, då tillämpades den inte på statskyrkan. Bara de så kallade gammalutherska separatisterna i övre Norrland gjorde det i mitten av 1800-talet. De bröt med Svenska kyrkan så gott det nu gick, och det ledde till förföljelser. Varför? Jo, staten och kyrkoledningen kunde inte godkänna deras fristående församlingar och deras fristående sakramentsförvaltning. Svensk lag tillät nämligen inte att lutheraner som ville förbli lutheraner utträdde ur Svenska kyrkan. Det blev tillåtet, hör och häpna, först från och med 1 januari 1952. Norrlandsseparatisterna angreps hårt, inte bara av kyrkoledningen och staten, utan också av den fromme väckelseledaren Carl Olof Rosenius, som dog 1868. Han hade och har alltjämt stort inflytande bland lågkyrkliga som vill vara bibeltrogna. Rosenius hänvisade bland annat till de rättroende profeterna i gamla förbundet, att de inte lämnade Israel fastän det var så avfälligt. Så kommer jag fram till tiden 1971 till 1973. Man kan ju fråga sig, varför dröjde det ända till 1973 innan de fristående gudstjänsterna i Uppsala ledde till en full separation från Svenska kyrkan och grundandet av Lutherska bekännelsekyrkans äldsta församling? En sammanfattande redogörelse för vad som hände under våren 71-73 kan förklara varför det tog tid och varför inga stora skaror lämnade Svenska kyrkan. Grupper inom Svenska kyrkan som ville vara bekännelsetrogna, ni vet säkert namn på dem, det var inte minst Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen, det var Bibeltrogna vänner, och det var bland annat Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Dessa grupper kunde bara tänka sig att bedriva sin verksamhet inom Svenska kyrkans ram. För stiftelsen Biblicum, som ville nå ut till bekännelsetrogna grupper, så blev det därför känsligt att två personer i Biblicums ledning, Hedegård och Erlandsson, ledde en gudstjänstgemenskap i Uppsala som var skild från Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster. Frågan diskuterades i Biblicums styrelse, och den 16 november 1970 så uttalade Biblicums styrelse citat: "Sitt fulla stöd för denna gemenskap är huru stiftelsen Biblicum som sådan icke är huvudman för densamma." Paragraf 5. I Nya väktare nummer 171 skrev Biblicums ordförande G.A. Danell som svar på beskyllningar från Svensk pastoraltidskrift om separatism, citat: "Vi är övertygade om att det är fråga om legitim separation, det vill säga en anslutning till och uppslutning kring det rena evangeliet, till den sanna kyrkan, i vilken Guds ord rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas i enlighet med Kristi instiftelse." Efter Hedegårds bortgång den 3 oktober 1971 så blev det svårt för gudstjänstgemenskapen i Uppsala att varje söndag inbjuda till offentliga gudstjänster. Som Biblikums föreståndare på heltid måste Erlandsson ägna huvuddelen av sin tid åt Biblikums uppbyggnad och föreläsningsverksamhet runt om i landet. Den fristående gudstjänstgemenskapen fortsatte nu i hemmen med läsning av Luthers postilla eller någon annan god predikan. Först efter professor Sigbert Bäckers vitaliserande besök i augusti 72 gjordes en förnyad satsning att nå ut med offentliga gudstjänster kring trosläran. Vi menade att det viktiga var ju att lägga grunden för att vi hade samma tro, lära och bekännelse. Redan under hösten 71 så tog stiftelsen Biblikum på initiativ av pastor Per Jonsson i Landskrona sin första kontakt med Wisconsin-synoden. Eftersom denna kyrka hade precis samma trosgrundval som Biblikum. Det ledde till att professor Becker lovade komma till Sverige och föreläsa under en hel månad hösten 1972. Genom att låta skriften och bara skriften vara avgörande i alla lärofrågor och genom sin uppmuntrande hållning så vann han vårt förtroende. Han var genom brevväxling medveten om att vi insåg faran av en läropluralistisk kyrkogemenskap. Han gladde sig åt de steg vi redan tagit i riktning mot en fri bekännelsekyrka, men någon sån fanns ju ännu inte. Tack vare Becker lärde vi oss mer och mer om vad en rätt kyrkogemenskap innebär. Vi fick gradvis upp ögonen för att ett medlemskap i en kyrka inte är ett adiaforon, utan innebär att man är medansvarig och medskyldig om denna kyrka tillåter obiblisk förkunnelse. Se 2 Johannes 9-11. Och man kan säga att det är än idag för många som vill vara bekännelsetrogna men stanna kvar inom läropluralistiska kyrkor, att man har inte fått upp ögonen för att ett medlemskap i en kyrka inte är ett adiaforon, utan innebär att man är medansvarig och medskyldig om denna kyrka tillåter obiblisk förkunnelse. Under 1972 hade även pastor Per Jonssons iver för en fri luthersk bekännelsekyrka sin betydelse. Jonsson gav på eget förlag ut boken Luthersk bekännelsekyrka, som innehöll flera artiklar i detta ämne. Bland annat varför jag lämnade Missouri-synoden av Sigbert Bäcker. Och artikeln Svenska kyrkan och prästutbildningen, en ohållbar situation av Sten Johansson. Och artikeln Bröder, vad ska vi göra av Per Jonsson. Året därpå startade Jonsson tidningen Luthers sändebrev, där han gång på gång förespråkade bildandet av en fri luthersk bekännelsekyrka. Ingvar har gjort planscher där ute som ni kan se, där han har klistrat upp vad som stod i Luthers sändebrev 1973, bland annat 73-74. Sten Johansson, som studerade teologi i Uppsala för att bli präst, var mycket aktiv när det gällde att propagera för en fri luthersk bekännelsekyrka. I augusti 72 publicerade Danell i Nya Väktaren en artikel av Sten Johansson där han visade hur omöjligt det var för dem som ville vara bibel- och bekännelsetrogna att bli präster i Svenska kyrkan. Och ni vet ju hur det är idag. Det är än mer omöjligt. Så lite om Biblikum och kyrkofrågan. Vid ett sammanträde den 13 oktober 72 beslöt Biblikums styrelse, citat, ledamöter som lämnar Svenska kyrkan bör meddela stiftelsen Biblikum detta i förväg för kännedom. Vid samma sammanträde meddelade Erlandsson att han fann det ytterst svårt att förena ett kvarstående i Gamla Uppsala stadskyrkoförsamling, även om det bara var nominellt, med den fulla trohet mot Bibeln och bekännelsen som han var förpliktad till enligt Biblikums stadgar. Detta meddelande väckte då ingen större reaktion. Men i slutet av 72 uppstod en allvarlig kris i stiftelsen Biblikum på grund av just kyrkofrågan. När Per Jonsson i slutet av oktober, i enlighet med beslutet ovan, sände ett brev till Biblikums ordförande Danell med en kopia av sin ansökan till Lunds domkapitel om avsked från prästämbetet i Svenska kyrkan från och med 1 juni 1973, alltså i god tid förväg, reagerade Danell mycket upprört. Det utmynnade i en allvarlig schism vid sammanträdet den 21 november 1972. Vid detta sammanträde, till vilket Jonsson genom ett missförstånd inte blivit kallad, kritiserade Danell Jonssons propaganda och agerande i kyrkofrågan, fastän han tidigare talat varmt för en fri luthersk bekännelsekyrka. Också ledamoten Ingvar Hector gick till häftigt angrepp mot Jonsson. Denna omsvängning var överraskande mot bakgrund av vad Danell sagt och skrivit tidigare. Redan 69 skrev ju Danell i Nya Väktaren: vi kan inte ha någon gudstjänstgemenskap med dem som förfalskar Guds ord och förändrar de heliga apostoliska ordningarna. Vi ska inte ha någon del med dem. Romarbrevet 16:17, andra test 3:6, Titus 1:16-3:10, andra tim 3:5. Och så första halvåret 73 var en svår tid. Genom schismen i Biblikums styrelse blev första delen av 1973 en svår tid när det gällde att i full biblisk endräkt föra fram Bibelns lära i alla stycken. Alltså också Bibelns lära om kyrkan och en rätt kyrkogemenskap. För att Biblikum skulle nå ut till de många som led av förfallet i Svenska kyrkan och hungrade efter bibeltrogen undervisning, så var det ju av värde att kontakten med bekännelsetrogna kristna inom Svenska kyrkan inte bröts. Därför ställdes vi inför följande två frågor. Borde inte Biblikums föreståndare och styrelseledamöterna behålla sitt formella medlemskap i Svenska kyrkan? Å andra sidan, är det tillrådligt att handla emot ett samvete som gradvis blivit överbevisat om att medlemskap i en kyrka innebär att man är medansvarig och medskyldig till vad denna kyrka förkunnar och försvarar? Ni förstår spänningen, konflikten. Jag brottades med dessa frågor innan jag till sist fann det omöjligt att stå kvar som medlem i Svenska kyrkan. I april 1973 lämnade jag in min utträdesansökan. Och då hade flera i vår gudstjänstgemenskap i Uppsala gjort detta före mig. Bland annat min kära hustru. Så något om Bäckers stora betydelse. Professor Bäcker var av avgörande betydelse för att en efter en av deltagarna i Uppsala gemenskapen lämnade Svenska kyrkan och att Sankt Matteus evangelisk lutherska församling kunde bildas i början av hösten 73. Hans frimodiga tro och kärlek till sanningen var en stor inspirationskälla. Likaså hans stora kunskaper som alltid var parade med stor ödmjukhet och omtanke om själarna. Han uppmuntrade var och en av oss att alltid tryggt lita på skriften i med- och motgång. Aldrig gå utöver vad skriften säger. 1 Kor 4:6. Till pastor för vår fria evangelisk-lutherska församling kallades teolkand Sten Johansson. Han prästvigdes den 2 september av mig i närvaro av två pastorer från Evangelical Lutheran Synod, ELS, i USA. För att klargöra behovet av flera fria evangelisk-lutherska församlingar tog Erlandsson och Johansson i september 73 initiativ till ett upprop till alla som är allvarligt oroade över läget i den svenska kristenheten. Detta upprop, som innehöll 12 punkter, sändes ut i en massupplaga över hela vårt land. Några av punkterna löd så här. En kyrka som är sin herre trogen har inte biskopar som förnekar att Bibeln är Guds inspirerade och tillförlitliga ord i alla stycken. Se 1 Petri 4:11, Titus 1:7-9. En kyrka som är sin herre trogen har endast sådana kyrkoråd vars ledamöter håller fast vid Bibelns undervisning i alla stycken. En kyrka som är sin herre trogen kan inte arbeta i gemenskap med organisationer som förnekar delar av den kristna tron. Till exempel kyrkornas världsråd eller Lutherska världsförbundet. Andra Kor 6:14-15. Ett samfund som inte driver ut de falska profeterna handlar emot Kristi egna ord. När dess ledning kommit till främmande händer har det satts ur stånd att fungera som en rätt församling. Ett sådant samfund kan det som vill vara trogna Guds ord inte stå i gemenskap med. Matteus 7:15, Apostlagärningarna 19:8-10, Romarbrevet 16:17, Andra Kor 6:14-18 och Titus 3:10. Vad hände? Jo, ganska många instämde i det här uppropet. Men det visade sig ändå vara svårt för de flesta att gå från ord till handling. Att lämna moderkyrkan var och är alltjämt ett för stort steg. Fastän man lider under avfallet i Svenska kyrkan och kan använda starka ord för hur illa ställt det är, så stannar man ändå kvar i denna kyrka, ofta med någon av följande motiveringar. Här har sammanställt några av de vanligaste motiveringarna för att stanna kvar. Man ska inte överge sin sjuka mor. Har ni hört det argumentet? Eller man kan lättare påverka utvecklingen och nå ut till människor om man har tillgång till Svenska kyrkans breda kontaktnät. Eller vi är inte visare än väckelsens ledare. De bröt inte med den avfallna Svenska kyrkan utan kompletterade den obibliska förkunnelsen med biblisk till välsignelse för stora skaror. Eller bekännelsekyrkor blir ofta små och splittras lätt. Vi har sett en utveckling som skrämmer. Eller vi ska lämna Svenska kyrkan när vi får ett särskilt tecken att tiden nu är inne för ett exodus ur den fallna kyrkan. Så är vi framme vid rubriken LBKs bildande 1974 av tre församlingar. För en luthersk bekännelsekyrka, för att en sån skulle kunna bildas, så behövdes ju mer än en församling. Under sommaren 74 växte ytterligare två församlingar fram i södra Sverige. Vår Frälsares församling i Landskrona den 6 juni och Sankt Johannes församling i Yxenhult den 20 juni. Medlemmar från dessa båda församlingar samlade sedan i Uppsala den 7 september 74 tillsammans med medlemmar från Sankt Matteus församling och grundade Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige. Per Jonsson, som var pastor för vår Frälsares församling, blev LBKs första ordförande. För tjänstgöring som pastor och biträdande pastor i Sankt Johannes församling kallade denna församling bröderna Arne Svensson och Alvar Svensson, före detta predikanter i missionssällskapet Bibeltrogna vänner. Och de prästvigdes och installerades i sin tjänst i oktober av undertecknad. Och då är vi framme vid avsnittet Var är vi nu? Vad har hänt sedan 1974? Var har Lutherska bekännelsekyrkan församlingar idag? LBK, som bestod av tre församlingar vid bildandet, har sedan dess vuxit med flera församlingar, men även förlorat några. Eftersom Sankt Matteus församling hade medlemmar som bodde mycket långt från Uppsala, bland annat i norra Sverige och i Finland och på Åland, uppmuntrades dessa att bilda egna församlingar. På så vis bildades 1975 Sankt Jakobs församling i Piteå och Sankt Andreas församling i Ursviken utanför Skellefteå. Matteus medlemmar i Finland uppmuntrades så småningom att organisera sig som en finskspråkig luthersk bekännelsekyrka i Finland. Och det skedde 1988. Vi fick ett LBK i Finland, Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko. 1976 bildade de medlemmar i Yxenhult, eller i Sankt Johannes församling, de medlemmar som bodde 6 mil norr om Yxenhult i Ljungbyområdet, ytterligare en församling, nämligen Sankt Markus församling den 15 februari. Och när pastor Lars Engqvist i Råneå och teodoktor Ingemar Furberg i Göteborg, båda ledamöter i Biblikums styrelse, slutfört sina åtaganden inom Svenska kyrkan. Och vi väntar ju otåligt på att detta slutförande skulle äga rum. Då bildades 1976 i Råneå Sankt Petri församling och 1977 i Göteborg Heliga trefaldighetsförsamling. Biblikumkurser i Norge ledde till att församlingar också växte fram i vårt västra grannland. Och dessa anslöt sig till LBK, den lutherska församling i Avaldsnäs var först 1978. Och sedan bildades Sankt Lukas församling i Stavanger 1981 och samma år den lutherska menighet i Knapstad. Genom en smärtsam splittring 1987 bildade en rest av Sankt Matteus församling tillsammans med vår frälsares församling i Landskrona, Sankt Johannes församling i Yxenhult, Sankt Andreas församling i Ursviken och den lutherska menighet i Knapsta, Norge, en egen bekännelsekyrka som lade till bokstaven E framför LBK och som alltså kallar sig ELBK. Efter Per Jonssons bortgång 1998 så har vår frälsares församling i Landskrona upphört. Splittringen mellan ELBK och LBK har främst gällt vad Bibeln lär om nattvarden och det heliga predikoämbetet. Lärosamtal har under många år förts så att full läroenhet ska kunna återupprättas. Det har ännu inte lyckats, men under senare tid har de fortsatta samtalen visat att ELBK och LBK kommit närmare varandra. På 1990-talet fick LBK ytterligare församlingar. Lutherska Immanuelsförsamlingen i Umeå 1991, Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping-Västerås 1993 och Sankt Paulus församling i Uppsala-Stockholm 1997. Och för inte så länge sedan så har man kommit fram till att det är naturligt att medlemmarna i Sankt Paulus som bor i Stockholmsområdet bildar en egen församling. Så 2012 bildades Lutherska bekännelsekyrkan i Stockholm. Med undantag för församlingen i Knapsta som 1987 gick in i ELBK så har LBKs församlingar i Norge sedan 2009 organiserat sig som en egen bekännelsekyrka, den lutherska bekännelsekyrkan i Norge. Samarbetet mellan de lutherska bekännelsekyrkorna i Sverige, Finland och Norge är mycket intimt. Dessutom har detta samarbete sedan 2009 berikats med Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling i Finland, grundad i Vasa år 2008. Denna församling är svenskspråkig till skillnad från Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, LBK Finland. Sankt Johannes församling är nu också associate member av KELK. Och så något om att vi är så små bekännelsekyrkor. Det har visat sig svårt att övertyga bekännelsetrogna inom de nordiska nationalkyrkorna att de borde tillhöra En kyrka där alla står för samma tro, lära och bekännelse. Det skulle underlätta naturligtvis arbetet i våra små församlingar om fler deltog i uppbyggandet av bekännelsetrogna församlingar och i spridandet av evangeliet till sekulariserade människor som inte känner frälsaren. Eftersom avfallet och sekulariseringen inom folkkyrkorna gått så oerhört långt de senaste 20 åren så kunde man förvänta sig att många inom dessa kyrkor som lider av avfallet och törstar efter ren biblisk och luthersk förkunnelse skulle se positivt på en fri luthersk bekännelsekyrka. Men tvärtom har våra fria bekännelsekyrkor mött mycket motstånd, i synnerhet på grund av läran om en rätt kyrkogemenskap. Som redan redovisats har kompletteringstänkandet dominerat. Och det har dominerat så länge bland grupper som velat vara bibel- och bekännelsetrogna att man föredrar en selektiv gemenskap inom folkkyrkans ram framför en fri bekännelsekyrka. För att andligt överleva inom Svenska kyrkan har de senaste åren en rad nya kompletterande gemenskaper, så kallade koinonior, bildats. År 2003 bildade hög-, låg- och gammalkyrkliga grupper missionsprovinsen som en protest mot utvecklingen inom Svenska kyrkan och framförallt mot prästvigningen av kvinnor. En rad koinonior är idag anslutna till missionsprovinsen, också i Finland. Den attraherar många som vill vara bekännelsetrogna. Dels därför att man kan fortsätta som medlem i svenska eller finska nationalkyrkan, dels därför att den har långt fler medlemmar än LBK. Missionsprovinsen har idag 2 egna biskopar och 3 biträdande biskopar och har vigt ett mindre antal egna präster. De flesta koinoniorna betjänas av präster som också har prästtjänster inom nationalkyrkan. Missionsprovinsen betonar vikten av apostolisk succession, det vill säga inte i första hand en apostolisk lärosuccession, utan att dess biskopar och präster ingår i en vigningssuccession som går tillbaka ända till apostlarna. Och så det sista avsnittet, vart är vi då på väg? Vad har LBK och våra systerkyrkor i Norden för framtid? Hur ska det gå för våra bekännelsekyrkor? Kan LBK överleva i en tid då det som våra bekännelsekyrkor står för anses som helt förlegat och förkastligt, både av den sekulariserade världen och av allt mer sekulariserade kyrkor? Att hänvisa till Bibelns auktoritet och vad den lär anses idag vara nästan värre än fundamentalistisk islam. Vi lever i en tid när våra medlemmar dagligen utsätts för häftiga angrepp på kristen tro i tidningar, radio och tv. Det är visserligen inget nytt att frälsaren och det rena evangeliet smutskastas, men nu förkastas även den allmänna uppenbarelsen, det vill säga Guds skapelseordning och den naturliga lagen. Några exempel. Man och kvinna som Guds goda ordning för familjebildning förkastas. Ett missbruk av sexualitetens gåva försvaras och sker helt öppet och ohämmat i kärlekens namn. Glorifiering av homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet förekommer mer eller mindre dagligen. Präster och kyrkor som inte accepterar samkönade äktenskap brännmärks. Nästan alla kyrkosamfund i vårt land anpassar sig mer och mer efter världen, efter det som är politiskt korrekt. Har en bekännelsetrogen och renlärig kyrka någon framtid i denna situation? Kan vi nå ut med Bibelns heliga budskap? kan vi nå ut med lagens dom över all synd och evangeliets villkorslösa syndaförlåtelse, när renlärighet nästan blivit ett fult ord. Hur kan en kyrka som är så gammalmodig att den förkastar Darwins evolutionslära och försvarar Bibelns ord om att mannen är kvinnans huvud vänta sig annat än motstånd? Tappar vi modet i denna situation? Eller är vi likt Jesu apostlar glada över att vi ansetts värdiga att få lida smälek för Jesu namns skull? En bekännelsekyrkas medlemmar ställs inför svåra utmaningar i en värld som går allt längre i ogudaktighet. Det gäller inte minst våra barn och ungdomar. Hur ska de bli bevarade i tron när de har få trosyskon i samma ålder bland kamrater i samhället och i skolan och ständigt utsätts för den ondes brinnande pilar via tv och internet? Här har våra bekännelsekyrkor en stor uppgift att stödja och hjälpa. Vi är tacksamma för och har stort behov av den gemenskap som våra systerkyrkor Wells och Els och ELFK i Tyskland erbjuder oss. Vi får inte glömma att världen är i den ondes våld allt ifrån syndafallets dag. Djävulen, världen och vårt eget kött kommer alltid att föra krig mot Gud och hans ord. Så därför behöver vi Guds vapenrustning som erbjuds oss där Guds ord
inte förfalskas. Paulus skriver: ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Bara Guds rena evangelium i ordet och sakramenten ger oss kraft,
glädje och frimodighet att kämpa trons goda kamp. Därför är det angeläget och en stor förmån att få slå vakt om en bekännelsekyrka där sanning och lögn inte blandas och där Guds rena evangelium med ord och sakrament räcks oss regelbundet av nåd alena. De erfarenheter som LBK gjort under sina första 40 år kan vara till stor nytta för vårt fortsatta arbete. Att LBK ännu finns efter 40 år beror inte på att vi varit så duktiga. Tvärtom vittnar våra första 40 år om synd, besvikelser och många svagheter ibland oss. Hade LBKs existens hängt på oss hade LBK gått under. Det är bara genom Guds oförtjänta nåd och godhet som vår kyrka finns kvar som en kär gemenskap av kristna inom en kyrkogemenskap som slår vakt om biblisk tro, lära och bekännelse. När utmaningar genom antikristlig förkunnelse tycks allt för svåra bör vi komma ihåg under vilken god herdes vård vi står, vår frälsare Jesus Kristus. Han vet precis i vilken situation våra barn och ungdomar befinner sig och även vi vuxna. Han vet vilken kamp och vilka svårigheter vi möter i våra liv redan innan vi burit fram våra bekymmer i bön till honom. Utan honom vore vi förlorade. Vi kan inte övervinna världen, men Jesus har övervunnit den. Låt oss aldrig glömma det. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen, säger Jesus. Honom kan vi lita på. Han hjälper oss i vår hjälplöshet. Inte ens i dödsskuggans dal behöver vi frukta något ont. För den gode herden är med oss. Han är vägen, sanningen och livet. Helt avgörande för vart vi är på väg. Vi får inte i besvikelse stirra oss blinda på att många som borde stå sida vid sida med oss som trossyskon förblir inom avfallna nordiska nationalkyrkor. Våra kyrkors framtid får inte göras beroende av att kristna i stora skaror blir medlemmar hos oss. Vår huvuduppgift är att föra ut det glada budskapet om frälsaren och hans ställföreträdande gottgörelse till en värld som famlar i andligt mörker och är på väg till evig förtappelse. Jesus har befallt oss, gå ut. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. För denna uppgift är vi helt beroende av Herren och vishet från honom och hjälp och råd från våra systerkyrkor. Låt oss också alltid visa glädje när vi möter människor som har denna tro, vilken kyrka de än tillhör. Låt oss i kärlek uppmuntra dem i deras tro och inte börja med att angripa deras kyrkotillhörighet, även om vi vet att de utsätter sin tro för fara genom läropluralism. Genom att vi visar respekt och ödmjukhet kan det en dag få upp ögonen för vilken förmån det är att få tillhöra en renlärig kyrka. Men ingen blir frälst bara genom att tillhöra en rätt kyrka. Frälsningen är av nåd alena. Var och en som tror på frälsaren Jesus Kristus ska bli frälst, oberoende av vilket kyrkosamfund han tillhör. Men samma frälsare förmanar oss om och om igen i Bibeln att ta oss i akt för falska profeter och vända oss bort från falsk lära. För lite surdeg syrar hela degen. Vart är vi på väg? Till målet för våra bekännelsekyrkor. Till målet för vår livsvandring till himmelen. Herren har gjort allt fullkomligt färdigt för att erbjuda oss den himmelska saligheten. Medan vi ännu befinner oss i den stridande kyrkan väntar Gud av oss att vi av tacksamhet över hans frälsning håller hans ord kärt och är trogna tjänare. Låt oss be Gud om nåden att vi i vår iver för den rena läran inte hamnar i legalism. Att vi alltid har evangeliet i centrum. Att vi alltid ser våra egna brister och vårt stora behov av nåd och förlåtelse. Att vi bär varandras bördor. Att vi alltid har själars eviga väl som målet för vår verksamhet. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp, skriver Paulus. Och Jesus säger, var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Tack för att ni ville lyssna.